har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
Jag heter Gunnar Hajus.
Jan Ikauts dotters telefon började krångla för ett tag sedan.
Aha.
Det var mobildataöverföringen som inte funkade. Så kan man ju inte ha det.
Nej.
Förstår ju vem som helst. Yep. Vad ska man då med en telefon till? Mm. Så han gjorde som man gör. Han ringde till supporten.
Gud vad jobbigt. Ah.
Mm. Jag lider med honom. Det där problemet som de hade med den här telefonen, det visade sig vara lite för komplicerat för supportpersonen längst ner i hackordningen. Så att Jan puttades upp lite i hierarkin och hamnade till slut hos Aaron.
This is the person who has the most knowledge about these problems.
Som är senior technical advisor
på det här liksom
support-stället.
Ja.
Ja. Aaron testade en massa grejer, ändrade en massa inställningar. Du vet, man gör sån här skärmdelning så att de tar över ens telefon. Jätteläskigt.
Just det.
Ja. Till slut, efter 4 samtal med Aaron fram och tillbaka, utspritt över flera dagar, så var problemet löst.
Bra gjort, Aaron.
Verkligen. Men det här fick Jan att fundera på hur det här kan vara den rimligaste och billigaste lösningen för det här företaget då, som har tillverkat den här telefonen. Alltså att man låter en senior technical advisor lägga så mycket tid på en enda kund, när det då förmodligen hade varit billigare att bara ersätta den här telefonen med en ny. För att Jan tänker ju då att hennes tid måste ju kosta mer än den där till och med inte ens helt nya telefonen.
För hon måste ha lagt ner alltså, flera timmar, kanske typ en arbetsdag. Och en arbetsdag är ganska dyr för en senior technical advisor.
Ja, det tänker man ju.
Mm.
Jan Ikaut är ekonom och forskare. Och som forskare så vill ju han ha svar. Så att han funderar på det här och bestämmer sig för att han ska fråga Aaron om inte han får prata lite med henne om hennes jobb och hennes jobbsituation. Och det visar sig då att Aaron, hon har, trots att hon har den här fina titeln, inte någon som helst teknisk utbildning. Däremot så har hon en universitetsexamen i journalistik.
Stackare.
Ja, en i social psykologi, social psychology.
Ja.
Ja. Och dessutom en master i sociologi.
Mycket ambitiös kvinna.
And then I realized that despite her qualifications, despite the type of job she did, she was paid a very low wage.
$12 i timmen för att vara exakt. Ingen betald semester.
Det är faktiskt helt sjukt.
Ja, det tyckte Jan också.
She said, you know, this is where I live, this is the best job I can get. I can't get a higher wage. And it's not that it was a particularly bad job. She was not complaining about, you know, the nature of the job. But she said, it's impossible to get higher wages here. It's impossible for this type of jobs.
Och när han hörde det här så började han ju fundera på varför. Alltså, hur kan det komma sig att med liksom all den här teknologiska utvecklingen som vi har haft, alla företag som växer så himla mycket, alltså hur kan det inte gynna en person som Aaron?
En person som dessutom då, liksom en välutbildad, tydligen då ganska driven person som är beredd att ta 3 universitetsexamina.
Exakt. För att grejen är att de här företagen som växer har blivit så himla stora, alltså techbolag av olika typer, som ju liksom företaget som hon jobbar för indirekt är.
Ja.
Det går ju bra för dem.
Alltså,
det går jättebra för dem. Man kan ju ta det mest givna exemplet, Apple. De slog ju såklart rekord i sin senaste kvartalsrapport. Deras vinst låg på nästan 29 miljarder dollar, vilket var 30% mer än samma period förra året.
Det är sjukt mycket. Det är liksom en, ja, så på ett år blir det ju då en svensk statsbudget i vinst typ.
Ja, sjukt.
Om man skulle hålla den takten alltså.
Ja. Mm. Och det finns ju ett liksom inte orimligt antagande som är att när det går bra för företagen så går det bra för ekonomin, visst?
Ja, det är faktiskt till och med ett av de sätt som man brukar mäta hur det går för ekonomin på.
Ja, Jan Eekhout menar att det inte stämmer. Det är inte så enkelt som att om det går bra för företagen så går det bra för ekonomin.
The short version of it is that these high stock market valuations, these high profits, the success of these dominant firms is not good for the health of the economy.
Han kallar det här för the profit paradox.
The profit paradox.
I kapitalet idag, hur Aarons kassalön hänger ihop med att några få företags enorma framgång inte bara är dåligt för deras konkurrenter utan för hela vårt ekonomiska system. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Okej, okay, the profit paradox. Det låter som någonting som en lite så driftig ekonom som Jan Eekhout skulle kunna skriva en bok som heter, tänker jag.
Mm, det är precis det han har gjort faktiskt. Det går heller inte att säga the profit paradox utan att säga det med lite så brittisk accent.
The profit paradox.
Trots att han inte är britt.
Mm.
Nej, men han har absolut skrivit en bok med det namnet. The profit paradox kan man säga är Jan Eekhouts tes. Och tesen är alltså att det inte nödvändigtvis är bra för liksom, ekonomin i sin helhet att det går bra för företag. Så här, den här tesen utgörs då av liksom flera olika fenomen och fakta kan man säga. Men för Jan Eekhout och hans forskarkollegor så började det med att de såg en grej som de blev lite förvirrade av.
What we've seen since the 80s and 90s is that there's fewer and fewer startup firms.
Det kommer alltså färre startups.
Mm, färre startups.
Jag skulle säga att om man går ut och frågar typ så här 100 personer på stan, i alla fall i Stockholm, så här, kan du definiera den här eran vi lever i, den ekonomiska eran, då hade de sagt typ startup-eran, hade de sagt.
Ja.
77 av dem typ.
Ja, det är en myt.
Jag hör det.
Nej, men så här, det här går ju emot allt man trodde att man visste om typ världen. Men om man tittar på liksom, de faktiska siffrorna, vilket Jan Eekhout och hans kollegor har gjort, så är det väldigt tydligt att det inte är fler företag som startas, utan det är färre. Och det här gäller inte bara liksom, vissa branscher och att så här, tech skulle vara ett undantag där det minsann startas jättemycket. Nej, det här gäller alla branscher. Alltså retail, tillverkning, transport och tech.
det trodde man faktiskt inte. Man hade kanske tänkt upp så här, det startas kanske färre klädbutiker, liksom, alltså fysiska klädbutiksföretag eller något sånt där. Men ändå techbolag, garanterat flera.
Ja, absolut. Tänk vad fel vi hade.
Ja.
Och Jan Ickhatt och hans kollegor, de blev lite fundersamma av det här.
Ja, fattar det. Något är ju uppenbarligen vajsing.
Ja. Men samtidigt som de upptäckte det här så började de också se andra mönster i statistiken. Alltså andra saker som också dyker upp och sticker ut just då i början på 80-talet.
Som vad då?
Som till exempel att företag lägger en mindre andel av omsättningen på löner. Och det här, liksom, hur mycket man lägger på löner, det är någonting som tydligen har varit så här väldigt konstant, väldigt, väldigt länge. Men på 80-talet så bryts liksom den trenden. En annan grej de ser, det är att lönerna generellt för vanliga arbetare är lägre och att folk byter jobb mer sällan.
Jag, också förvånande, för att jag tänker att det borde vara tvärtom, att det känns som att alla våra mor- och farföräldrar har typ dubbla guldklockor och att ingen av oss kommer få det.
Exakt, men det är samma sak här. Om man faktiskt tittar på siffrorna så stämmer inte det där. Titta på siffror, lite Jans grej.
Ja, jag hör det.
Han kallar det här för guldklockemyten. Alltså den där bilden som du pratade om, att så här, tidigare generationer har minsann fått guldklockor för lång och trogen tjänst. Mm. Och det får man inte längre för man byter jobb en gång i kvarten. Nej, så är det inte. Statistiken säger någonting annat. Så att allt det här de ser, alla de här förändringarna,
We were aware of it and we never found a very good explanation for it.
Och jag tänker att liksom den här typen av forskning, det är ju lite som att lägga ett pussel.
Mm.
Alltså, man har ett antal bitar och så försöker man liksom se hur de hänger ihop. Så att de har de här bitarna med den här startup-myten, låga löner, guldklocka-grejen. Och så för några år sedan så fick de en pusselbit till. En pusselbit som då kom i form av en enorm datasamling, för att vara exakt.
Mm, ekonomer älskar enorma datasamlingar.
Även jag, tror jag. Det är bara en känsla jag har.
Ja.
Den här datasamlingen bestod av årsredovisningar från inte mindre än 70 000 företag i 134 olika länder.
Om vi hade mickat upp alla de ekonomer som lyssnar på det programmet så hade man kunnat höra liksom, hur de får gåshud av att höra 70 000 företag i 134 länder.
Ja. Underbart. Och det de ser i den här datan, det är tre saker. Ett, företagens marginaler har ökat.
Marginaler då, skillnaden mellan vad det kostar att producera någonting och vad man säljer det för.
Exakt.
And what we've seen that those margins on average have gone up from about 1.2, that means that, you know, the price is about 20% higher than the cost of producing this pen, has gone up from 20% to 60%.
Så det är det första man ser. Om det förut kostade 10 kronor att producera en penna så sålde man den då för 12 och nu säljer man den för 16.
Ja.
Men om man ska ha en invändning så är det ju för sig, alltså, det är ju inte bara själva så här plasten i pennan och typ fabrikens, alltså du vet, sådana kostnader som kostar, utan man har en massa andra utgifter som man måste ta höjd för som kan ha förändrats ju.
Mm, absolut. Företagen skulle kunna säga,
now we need more advertising, we need more R&D, we need more upfront investments.
Det är tuffare där ute nu, som vi vet.
Yeah.
Man behöver mer reklam, mer R&D, alltså research and development. Men om man tar med allt det här och alltså inte bara tittar på marginalen utan på vinsten, vad ser man då?
What do we see? Also those have gone up. And so we see that the profit rate had gone from around 2% in the early 80s to around 8% towards more recent periods.
Så det här är den andra saken, alltså vinsten, när man har liksom tagit med allt det här andra. Och så den tredje saken som då gäller börsnoterade bolag.
You can look at their market valuation, the stock market value, right? And we basically look in particular at the ratio of the stock market value to how much they sell, their sales value. And that ratio has gone from around 0.5 to 1.5.
Vilket betyder vad då, Gunnar?
Alltså det han säger är att om ett företag liksom hade en totalförsäljning på 1000 miljoner 1980, så var deras börsvärde då 500 miljoner. Men om samma företag skulle sälja för 1000 miljoner idag, så skulle deras företag värderas till 1500 miljoner. Alltså man kan säga att liksom mer och mer värde samlas i aktiepriser.
Exakt. Och det är liksom det där förhållandet mellan försäljning och börsvärde som har förändrats.
Just det.
Ja. Men som Jan också påpekar, det här är genomsnittssiffror, men de drivs upp av att det är vissa bolag som har ökat sina vinster väldigt mycket.
It's not that all businesses have higher profitability. It is that there's a few very large ones, by the way, firms that have enormous profitability.
Så det här är tre saker som Jan sitter och kollar på. Företagen har ökade marginaler, de har ökade vinster och höjda börsvärden. Och tillsammans så tyder de, menar Jan, på ökad market power.
Market power is a situation in which a firm sells something, a good or a service, and that firm is facing no or limited competition.
Finns det något så här bra ord för det på svenska, market power? Det är så marknadsandel, men också inte riktigt marknadsandel.
Ja, precis. Det är liksom någon slags marknadsmakt, eller vad ska man säga?
Men typ, precis. Hur stor del av marknaden man typ kontrollerar verkligen?
Ja.
Och han menar då att nu för tiden har företag mer, eller vissa företag i alla fall, mer sån här market power än man haft tidigare då, eller?
Mm, exakt.
Och hur kom man fram till det?
Jo, men om du tänker på hur de räknade, de kollade ju på vad vinsten blir när man räknar bort verkligen allt. Alltså så här, investeringar, R&D, marknadsföring, tutti.
Vinst, liksom.
Ja. Mm. Om det fanns konkurrens, och det är det här som är market power då, brist på konkurrens. Alltså om man har mycket market power så har man lite konkurrens.
Mm.
Om det fanns konkurrens, då borde det liksom inte bli så himla mycket vinst kvar där i slutet.
För att man skulle kunna lägga jättemycket pengar på marknadsföring och på utveckling. Och på, ja, sådär.
Men också om du tänker efter, vad händer om det liksom finns en massa utrymme för att göra jättestor vinst?
Because if there's profits left, I'm gonna go there and I'm gonna, you know, copy your business or I'm gonna do something similar. Right. If you can make that much money, I mean, I want to make that money and I'm going to invest in there.
Det är det här som är typ marknadsekonomi 101 lite grann. Alltså så här, inget företag kommer kunna ta ut för stora vinster, för då kommer någon kunna komma och konkurrera ut dig.
Exakt, för då ser man ju så här, åh, lukrativt. Jag vill ha en del av den där kakan.
Exakt. men nu, det Jan säger är typ så här, det är jättestora vinster och det tyder på att det är ingen som kommer ens försöker konkurrera ut någon.
Exakt. Det är som att liksom, marknadsekonomins mest grundläggande regler är lite satta ur spel.
Just det.
Ja. Och när de såg det här, att liksom alla de här olika måtten tyder på ökad market power.
That was kind of the big aha moment if you want.
Okej, så de har den här datan då som de liksom stirrat sig blinda på jättelänge, tänker jag. Och inte riktigt kunnat få någon rätsida på. Det här liksom startat färre företag, lönerna går ner och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen så har de det här aha-momentet när de ser att vinsten har ökat jättemycket och då tänker de, det här betyder att de har mer market power och det liksom betyder ingen konkurrens, dålig situation i största allmänhet. Vad gör man med den här liksom informationen?
It was a matter of putting these two together.
Och det Jan och hans kollegor menar, det är att när man slår ihop de här sakerna, då ser man ganska tydligt att det faktum att fler företag har väldigt mycket market power, alltså i praktiken saknar konkurrenter, det påverkar hela ekonomin.
What happens is that with, you know, all these dominant firms charging higher prices relative to their cost, they're producing less, because, you know, if my iPhone costs $1,200 instead of $300, there's going to be fewer people who buy it.
Det är lite kontraintuitivt det här. Alltså så här, ökade vinster leder till mindre produktion. Men det han säger är att åtminstone i iPhone-fallet så blir det liksom att vi kommer kunna ta så pass högt pris att det är inget, liksom inte värt det att liksom ha hög produktion. Vi kan ha en mindre produktion till jättehöga priser istället.
Ja, men exakt. Och tillverkar man liksom färre enheter för att liksom underlaget av kunder som kan köpa blir ju mindre såklart om priset är väldigt högt. Mm. Det fattar vem som helst. Och då tillverkar man ju färre enheter än vad man egentligen skulle kunna göra om man tänker på vad det kostar att tillverka enheterna.
Just det.
Och då har man ju behov av mindre arbetskraft.
Ja.
Och har man behov av mindre arbetskraft så betyder det lägre löner. Efterfrågan på arbetskraft är låg, det betyder lägre löner.
Det är därför Erin tjänar $12 fast hon har 3 examina och tydligen är någonting som heter senior.
Exakt. Det här är också Jan Eckhout noga med att påpeka att det här verkligen inte bara handlar om Google och Amazon och Apple för den delen. Det kan man ju tro. Det här är mycket bredare än så.
This is also in textiles, in medical devices, in publishing, in beer, in you name it. It exists across the whole spectrum of industries and sectors.
Så där har vi förklaringen till de lägre lönerna. Minskad konkurrens leder till ökade vinster som leder till minskad produktion, som leder till mindre arbetskraft, som leder till låga löner.
Då tänker jag att det finns en uppenbar fråga som är, varför är ingen som liksom kommer att konkurrera ut dem då? Alltså, varför startar inte vi typ ett företag som bara ser till att det här ska liksom funka som det är tänkt? Bara hitta någon av de här, så här är 12 företag som uppenbarligen tar ut övervinster, som är ett sätt man kan beskriva det här på liksom. Vi startar ett som tar ut 35% istället för 60% vinst, så blir vi rika för alltid. Varför gör ingen det här?
Ja, men nu kommer vi till den här andra grejen som de var så fundersamma kring, nämligen varför det startas färre företag. För att okej, okay, du säger varför gör ingen bara det här, men tänk dig själv, du har en idé och så ser du att det finns en superdominerande aktör på den marknaden. Tror inte du då att du skulle tänka tanken så här, vad är sannolikheten att jag kommer lyckas slå mig in där och konkurrera?
Jo, absolut. Jag tänker såklart att den är skitliten för mig. Men jag tänker att, finns det inte någon, jag vet inte, Wallenberg-person där ute som bara så här, ja, ah, perfekt. Här finns det jättemycket marginaler att hämta.
Ja, man tar väl också en jättestor risk och man är typ inte villig att ta den. För att man kommer behöva liksom pumpa in så jävla mycket pengar för en sån chans. Mm. Så att man bara säger nej, vet du vad, vi låter dem hålla på med det där.
Ja, okej, okay, alltså jag fattar. Jag skulle i alla fall tänka så.
Och liksom, de flesta startups startas inte av Wallenberg, utan startas av en person med en idé. Mm. Och ser man det där framför sig så kanske man hellre låter bli. Eller så kanske du ser en annan grej framför dig, nämligen att så här, okej, okay, jag kanske tar mig in på den här marknaden, men jag kan också se framför mig att det ändå bara kommer sluta med att jag blir uppköpt av det där dominerande företaget ganska snabbt. För det företaget har ju heller ingen lust att det dyker upp en massa så här små, smarta, kanske lite snabbfotade kreativa företag som potentiellt skulle kunna bli konkurrenter. Och då kan man ju tänka så här, ja men vadå, bli uppköpt? Sämre öde kan man väl möta i livet, det kan man ju casha in på, absolut. Det kan vara en jättebra affär, eller så är det inte det.
They're trying to buy this at the lowest cost possible, at the lowest price possible rather. And also they have big incentives to what we call to engage in killer acquisitions, that is buy firms and just close them down.
Och det här liksom, menar Jan då, leder till att det är färre personer som startar företag. Och en effekt av det är ju att det liksom, ja men hur ska man uttrycka det? Det händer mindre kul grejer. Nej men alltså, helt ärligt, det är kanske inte de här stora jättarna som kommer med de absolut roligaste och mest kreativa grejerna alltid, utan det kanske är så här små, lite snabbfotade, lite så alerta företag som står för det som så jävla bajsnödigt kallas för innovation.
Innovation och nya tekniska lösningar.
So my talk is about the art of innovation.
Hur kan vi göra Sverige till världens bästa land för innovation?
Så det har vi också liksom förlorat lite grann till viss del.
Okej, så det här då med superdominanta företag, det har blivit vanligare och det har då fått en massa konsekvenser. Lägre löner, färre startade företag, i någon mån typ en sämre ekonomi skulle man kunna summera det här som. Men Janne, han har ju inte sagt någonting om hur det kunde bli så här.
Nej, hur blev det så här? Efter det här.
Jag sammanfattar lite. Sen 80-talet har det blivit vanligare och vanligare med företag som har vad man nog skulle kunna beskriva som total marknadsdominans. Alltså det finns företag som i princip inte har någon konkurrent. De har blivit så stora på sin marknad att de liksom inte går att konkurrera med i princip. Och det här leder till att färre startar företag, att lönerna går ner och båda de här grejerna är då dåliga för ekonomin. Och nu är det dags för Jan Janne Eekhout att förklara hur vi hamnade här.
Ja, och det här är inte så enkelt såklart. Det är mycket som spelar in.
Kan något bara vara lite...
Nej.
Okay.
Tillvaron är grådassig, Gunnar.
Ja.
Full av nyanser. En sak som Jan Eekhout menar har haft väldigt stor betydelse, det är den teknologiska utvecklingen.
Janne går in och skyller på internet här.
Ja, det skulle man kunna säga. Fast det här, Jan menar att den teknologiska utvecklingen / internet liksom både är hjälten och boven. För det kanske låter lite vagt att prata om så här teknologisk utveckling, men om man tänker på det, det har ju såklart gjort jättestor skillnad för massor av företag att man numera då tack vare ny smart teknik kan till exempel distribuera saker mycket snabbare, smidigare. Man kan producera saker snabbare, effektivare, billigare. Och för att inte prata om all data som man kan samla in och använda på massa smarta sätt för att kunna göra bättre grejer.
Alla de här sakerna hittills då sagt tycker jag låter som typ bra saker. Alltså det borde leda till typ ökad produktivitet och bättre grejer och ja, bättre ekonomi och så vidare och så vidare.
Absolut, så är det. Men
all these things, these fast technological change at the same time, you know, as being this hero, if you want, of the story of economic progress, is also a bit the villain. And what is the villain part? That if you have one firm that is so dominant, okay, that is so large, that is so technologically advanced, no one can compete against them.
Och den där dominansen, som är liksom problemet här, tycker Jan, den skaffar man sig alltså med hjälp av ny teknik som då leder till stordriftsfördelar, ett sånt jävla töntigt ord.
Nätverkseffekter kan man säkert prata om också.
Economies of scale kan just man också det. Prata om. Mm. Och har man liksom väl kommit dit, ja, men då är man ju typ home safe.
Precis, det är väl det som är hela grejen med Amazon och massa av de här andra stora företagen. De har ju typ så här, det är ingen poäng för dem att typ outsourca någonting, utan det är så här, det är billigare för oss att bygga en egen fordonsflotta. Det är typ billigare att uppfinna en egen bil än att köpa så här 100 000 Volvo-bilar och bygga om dem till Amazon-bilar. Alltså så här, de har ju som byggt typ, många beskriver de här stora företagen som nästan som så här planekonomier i sig själva. Alltså så här, ja, inte så små, jag tänkte säga små planekonomier, men inte så små planekonomier.
Nej.
Men liksom så här, vad ska man säga, de har liksom så här gigantiska distributionscentraler och liksom de här massa robotar. Hur ska man konkurrera med det här liksom? Det går ju typ inte.
Nej. Och så har det väl på ett sätt alltid varit, att om du liksom har möjlighet att göra en stor investering så kan du skaffa dig en massa fördelar. Men grejen nu är väl att liksom den nya tekniken utvecklas väldigt snabbt och går att använda inom väldigt många olika sektorer. Och det här gör att det här med superdominanta företag verkligen inte bara är en grej inom tech, utan inom massa andra branscher, typ textilindustrin. Vi kan ta klädaffären Zara som exempel, som ägs av ett bolag som heter Inditex.
They have used technology in an extremely advantageous way for them, that is they have invested in logistics using data, using new technologies. And that means that they can distribute new products very quickly. So something that's on the catwalk in Milan for, say, Dolce & Gabbana, they copy the style. It's going to be in the Zara stores faster than Dolce & Gabbana can have their own products in their store. Okay, why? Because they have the logistics to, one, to design, two, to produce, and three, to distribute this so much faster. Moreover, they do very sophisticated things like, you know, let's try out a few shops with these pieces of clothing. If it's being sold well, we're going to scale up production. If it's not, we're not going to do it.
Och det som är bra med det här, det är ju att det ökar produktiviteten, och det är bra för oss, alltså kunden. Men eftersom att de har kunnat investera i all den här smarta logistiken och distributionen och så vidare, så har de blivit så mycket mer produktiva än vad andra kan vara, att de liksom egentligen inte har någon konkurrens. Vilket betyder att priserna är högre än vad de egentligen skulle behöva vara.
Och bara för att recappa, allt det här är internets fel.
Alltså, det här hade liksom inte gått att göra om det inte vore för att den här tekniken har utvecklats så himla mycket och så himla snabbt, kan man väl säga, för att vara lite diplomatisk.
Mm-hmm. Så ny teknik gör att effektiviteten kan öka jättemycket, och det är bra. Men man skaffar sig också stordriftsfördelar, economies of scale, nätverkseffekter, sådana saker. Och det är ju bra för det enskilda företaget. Men när den teknologiska utvecklingen då går så snabbt som den har gjort och fördelarna blir så stora, så gör det att de här bolagen typ blir omöjliga att komma ikapp.
Ja, det är ett tvegat svärd.
Mycket
det
man är ju det.
Ja. Internet är både hjälten och boven i det här.
Mm.
Men nu undrar man ju såklart, ska vi ha det så här?
Jag vet inte, ska vi ha det så här?
Ja, ska vi ha det så här? Och om vi inte ska ha det så här, vad ska vi göra åt det?
Kommer det lösningar?
Ja, vi kommer till lösningarna. Men vi kan ju börja med att konstatera att Jan Eekhout i alla fall absolut tycker att vi ska göra någonting åt det.
Why should we care about this? Because, well, it's true that we gain some of these profits, but what we calculate is that the overall pie has actually become smaller.
Och med hela pajen så menar han hela ekonomin. Och vad ska vi göra då?
I mean, I think that the first thing that we have to recognize is that it's a complex problem.
Men
if we can solve this problem of dominance in a satisfactory way, I'm not saying a perfect way, the gains are enormous.
Hur stora?
jättestora. Jan Icat menar att om vi hade haft samma konkurrens mellan företag idag som på 80-talet, alltså haft mycket mindre av de här superdominanta företagen, då skulle BNP varit 9% högre.
That 9% of GDP would be generated if we had levels of competition that we had in the 1980s.
Vi kanske ska säga bara att det är typ omöjligt att kontrollera det här med 9%. Alltså, Pigga, vi skulle behöva en parallell verklighet där det här aldrig hade hänt. Alltså, det går inte att kolla upp, men det är liksom Jans uppskattning. Men bara så här, 9%, det är as mycket.
That's a lot, and that's why I think it's a serious problem, and that's why we shouldn't shy away from using resources to address it.
Janne, dags att vad ska vi göra åt det då?
We should have independent competition authorities that basically monitor markets, that are able to intervene, and most importantly, that are disconnected from politics. eBay would be regulated such that there is competition on that platform.
Samma med Facebook, Amazon och så vidare och så vidare.
Är det här så breakup tech, big tech köret så här?
They need to be broken apart.
Ska vi gå in och dela upp Google i 9 bolag nu?
I would definitely not argue for splitting up these big firms.
Nej, varför inte det då?
If you're gonna get rid of that scale, you get rid of all the benefits. You don't want to do that. And that's why I'm arguing much more for, you know, these interventions that try and restore competition on these large scale networks.
Förlåt, men det här var väl hela problemet, tänkte jag, att det typ är omöjligt att åstadkomma konkurrens med de här jättarna.
Again, I'm not saying it's easy, but if they would be regulated in an adequate way, we would see basically a 9% rise in GDP.
Känns som jag upprepar mig lite grann, men hur ska vi få till konkurrens om man inte ska bryta upp bolagen?
Ja, men han har faktiskt ett exempel på när man har lyckats med det, får man väl ändå säga. Det handlar om mobiltelefoner, för att gå tillbaka till där vi började. Jan har bott en del i USA, och då har han ju såklart haft ett amerikanskt mobilabonnemang.
And it's about 2.5 to 3 times more expensive than the contract that I have in Europe.
Det är samma telefon, alltså samma modell. Det är samma teknik, alltså det är ju 3G, 4G, 5G eller vad det nu är. Och det går liksom inte heller att hävda att de geografiska skillnaderna är liksom, det skiljer sig jättemycket. Det är lika stor skillnad mellan så här östra och västra USA som det är mellan norra och södra Europa liksom.
Uh-huh.
Ja. Så det handlar inte om det.
There is one simple small difference.
Och den är?
Skillnaden är en EU-lag.
And that piece of legislation said if I have cell towers in Sweden or in Germany, I own these towers, and a competitor comes from anywhere, in fact it can be a competitor even from outside the EU, and they want to offer cell phone service on your network, then the first reaction of the owner of the cell phone tower is, I'm not letting you have access unless you pay me, you know, a lot of money. That's the first thing. But rather, I don't want you to come in because you're going to compete with me. The EU or the European Commission legislation says, no, you're forced to allow competitors on your network. So that makes it easy for a competitor to enter that market. I don't have to build this network of towers. I can just plug in. And that's why it's called interoperability. It's like plug and play.
Jag känner lite så här, är det här vi landar? Ska vi sluta så här? Det blir EU-lag, kanon. Fler byråkrater i Bryssel, tack. Så ska vi nog få det här landet på fötter igen. Vad menar vi? Men det han säger är att det här har funkat, eller?
In Europe there's between 100 and 150 cell phone providers. In the United States there's 3 or 4 depending on how you count them.
Så att ja, det får man väl säga att det har. Sen är ju inte den här ganska specifika lösningen på allt.
But really every market is different. The market for vaccines is different from the market for software, which is different from the market for textiles.
Så om vi ska landa i någonting så kan vi väl säga att konkurrens är allt. Utan konkurrens så funkar inte ekonomin.
Ja, enligt Jan Ekaut i alla fall.
Ja.
Och kanske enligt dig, frågetecken, vi hade ett julavsnitt för ett tag sedan. Då fick du svara på vilken favoritmyndighet du har. Då sa du Konkurrensverket.
Ett fett verk, vad ska jag säga? Ja. Konkurrens är king.
Ja, konkurrens är king. Du har lyssnat på Kapitalet med mig, Åsa Secker, och med dig, Gunnar Harjus. Jan Ekaut har alltså skrivit en bok med titeln The Profit Paradox. Den kom ut i juni i år. Ja, den finns där böcker finns. Kingen, Kristoffer Krok har mixat detta avsnitt. Jakob Persell jobbar också här.
Mm, och försök nu för fan inte konkurrera med Monopol Media. Då...
Hej då.
Hej då.
you've been very patient with me, so